Du nya, du sköna, du knarköga nord. Du järva, du multikulturella. Jag hälsar dig dummaste folket på vår jord. Till dig nu strömmar alla kriminella. Till dig nu strömmar alla kriminella. Din dotter där vi våldtog, din son fick en spark. Ett vittne vi knuffa framför tåget. Din kommande sovplats, den blir nu i en park. För bostaden fick vi när ingen såg ett. För bostaden fick vi när ingen såg ett. Den vi inte gillar, den slår vi ihjäl. Så tystnar det sista fria orden. Ni snälla små svenskar, vi vill er ju så väl. Ja, Olof Palme, han fick dö i Norden. Ja, Olof Palme, han fick dö i Norden. Ditt fåniga babbel ju knappt kan förstås. Allt snack om den där humaniteten. Nu sitter du bakom ditt skjut till hålla lås och undrar hur du hamnat mitt i smeten. Och undrar hur du hamnat mitt i smeten. Urko Turkulopoulos. Jaja.
I det framtida, mångkulturella, svenska samhället är den svenska kulturen bara en av många andra. Inhemska nationella värderingar konkurrerar med en mängd andra etniska gruppers kulturvärderingar. Officiellt blir Sverige en internation där ingen kulturyttring är mer självklar än en annan. Dagens associationsbegrepp för vad som menas med svensk kultur och svensk befolkning suddas självklart ut. Ingen sed eller ras blir mer svensk än en annan. Men frågan blir till slut: kommer befolkningen att bli lycklig i detta nya Sverige? Finns det inte ett urgammalt talesätt som säger lika barn leka bäst? Och det blir då i Öppet Forums tappning rätt folk på rätt plats. Vi borde faktiskt lära av exempelvis Libanon och inte klippa av våra rötter med vår naturliga geografiska hemvist. Det som vi har sagt förut, varje folk har sin naturliga plats här i tillvaron.
Ja, och idag hade vi tänkt att diskutera lite, vi här på den nationella demokratiska fronten, Öppet Forum. Och ramen kring diskussionen kommer att handla kring ämnet samhällsetablissemanget, bland annat hur de trakasserar de som tänker olika. Och faktum är ju att samhällsetablissemanget i Sverige är livrädda för de nationella rörelserna, rädda för att vi ska vinna framgång i vår strävan att väcka vanligt folk. Därför försöker de stoppa oss på alla sätt och vis. Inskränkningar görs i demokratin genom att åsiktsfriheten sätts ur spel. Vidare försöker man skrämma oss till tystnad. Vi ska förtalas och frysas ut. Och sist men inte minst så ska vi tigas ihjäl. Vi kommer inte till tals i massmedia där vi kan framföra våra idéer och försvara oss. Genom närradion däremot så har vi fått ett litet andhål. Och vi uppmanar Sivert Öholm och Annika Hagström att bjuda in representanter från någon av de nationella rörelserna till era respektive magasinsprogram och låta oss säga vad vi verkligen tycker. Och det kan ju inte nog många gånger poängteras att vi här på Öppet Forum, vi är ju definitivt inte fientligt inställda till främmande kulturer. Men vi anser att de bör hållas skilda åt. Det mår alla bäst av. Men däremot kan man ju självklart som exempelvis svensk intressera sig för andra kulturer och fascineras av dem Men därmed inte sagt att man vill ha hit dem, utan studera dem då i dess naturliga miljö. Kulturers och folkslags värde ligger i olikheterna, och om dessa bör vi värna, det är naturligt. Alla människor ser inte likadana ut, och det tycker vi är väldigt fint. Jag menar, det finns ju olika djurarter. Ska vi inte uppskatta att det finns olika djurarter? Och genom att hålla kulturerna skilda åt så kan ju heller aldrig motsättningar uppstå. Det kan aldrig bli främlingsfientlighet så länge exempelvis turkar håller sig i Turkiet och svenskar i Sverige. De bägge folken har ingen anledning att tycka illa om varann. Allting är då frid och fröjd. Och kring de här ämnena som jag och Dick då har tagit upp hade jag och Håkan tänkt att hålla en liten diskussion. Nej, det är mycket som är snett i det där. Och det är ju ett tankeexperiment som man måste ha som en mall, det här med att det finns, på jorden finns det en massa olika folk, det är naturligt, det finns en massa olika kulturer. Och om man älskar kulturer, om man älskar folkslag, då ska man ju verkligen propagera för att de ska hållas skilda åt. Bara för att det är det bästa skyddet för det enskilda folket, den enskilda kulturen. Om man däremot, så att säga, drar ihop allting så att de får samsas på en väldigt liten yta, som till exempel i Libanon, då nöter de ju på varann. Kulturerna, de nöter sönder varann, och folken, de trampar på varandras intressen. Och det är ju olyckligt. Det är ju bättre då om varje folk får ha sitt land i fred. Och jag kan prata om svenska lika gärna som turkar eller vilket annat folk som helst. Det här gäller ju inte bara för oss svenskar, utan för varje folk är ju det här någonting som borde vara väldigt viktigt, att bibehålla sin egen kultur.
Det är ju landsförräderiets hydra, vädrar morgonluft. Sankt Olof-kultens självskrivne ledare, utrikesminister Sten Andersson, söker med en enkel retorik skapa en masspsykos i fred och solidaritet. Uppbackad av massmedia får han häva ur sig floskler och brasklappar på sina favoritteman. Allt i mycket dunkla ordalag. Man kan verkligen fråga sig här, vad menar Kahn egentligen? Han kan uppenbarligen inte uttrycka sig i klartext, antagligen av taktiska skäl. Det är på något sätt så att sossarna försöker rida på Olof Palmes bortgång. De legaliserar helt enkelt internationaliseringen av Sverige. Och det är därför man har skapat den här kulten kring Palme. Han ska helt enkelt helgonförklaras.
Ja just det, vi har ju den internationella kvinnodagen då, söndagen den 8 mars. Och man måste ju faktiskt fråga sig gång på gång varför inte kvinnorörelsen reagerar på den förda invandringspolitiken när konsekvenserna blir så uppenbara. Det är märkligt. Faktum är ju att vi i och med invandringen importerar en främmande och förlegad kvinnosyn. Det är i alla fall fallet många gånger. Och ser man då på det islamska inflytandet så bäddar ju det för en sådan utveckling. Ser man då på islam så är ju kvinnan klart underställd mannen. Och någon jämställdhet är ju inte tal om. Är det verkligen en sådan utveckling som kvinnorna i det här landet vill se? Som då blir fallet i med invandringen. Ska vi verkligen importera och legalisera fördomar och andra åldriga föreställningar mot våra kvinnor?
Ja, så kan vi ju uppmana alla svenska patrioter att ta varje tillfälle i akt och verkligen hylla Sverige. Och ett utmärkt sätt att hylla Sverige, det är att gå på landskamp. Och jag pratar här som idrott. Gå till en idrottsarena, ta med svenska flaggor och ge aktivt det svenska laget allt tänkbart stöd. Heja Sverige, friskt humör, skjortan hänger utanför. Ja, talramsorna är många. Tyvärr är det ju också på det viset att det är ju endast genom idrotten som landskamper och sådär som det är rumsrent och heja på Sverige. Och då kan man alltså fritt visa sina nationella känslor, och det bör vi utnyttja. Med andra ord, att gå omkring med en svensk flagga, det anses ju suspekt om det inte är frågan om landskamp. Därför måste vi med kraft utnyttja denna ventil för nationella känslor. Heja Sverige, gå alltså till idrottsarenan. Och jag tror förresten att i slutet på mars så är det ishockey på Johanneshov mellan Sverige och Sovjet. Gå på det tycker jag.
Till att börja med hade jag tänkt att ta upp ett intressant svenskt människoöde nämligen Sven Hedins. Sven Hedin, han var ju verkligen en riktig svensk patriot. Och han blev ju mest känd som geograf och forskningsresanden. Sven Hedin levde mellan 1865 till 1952. Han var också den sista som blev adlad i Sverige. Och det redan 1902, alltså redan vid 37 års ålder. Sven Hedin kom att bli vida berömd som geograf och författare. Han nådde en position som gjorde det möjligt för honom att föra samtal med världens ledande statsmän. Och det var mycket tack vare hans inofficiella diplomati som Sverige slapp bli indraget i andra världskriget. Sven Hedin kunde genom sin ryktbarhet i Tyskland sammanträffa med personer ur hela den tyska statsledningen. Från der Führer själv och nedåt i hierarkin. Han samtalade bland annat med Goebbels och Himmler, förutom Hitler själv alltså. Jag hade tänkt att referera här ifrån Sven Hedins egen bok som heter Utan uppdrag i Berlin. Ett avsnitt där Sven Hedin 1940 samtalar med den tyske statssekreteraren Weizsäcker. Jag citerar här. Sven Hedin säger följande. Jag, Sven Hedin alltså, för Sveriges folk. För Sveriges folk är huvudsaken att dess urgamla frihet på intet vis störes. Den har allt för djupa rötter i vår historia. Vårt folk kan icke leva utan den. Det är vårt arv allt sedan sagotiden. Sven Hedin fortsätter. Sverige är Europas äldsta kungarike och Sverige har aldrig varit erövrat. Svenskarna är Europas renaste germaner. Vår nationella egenart, vår folkkaraktär och vår trohet mot lagen. Allt detta är egenskaper som skulle kunna bli en värdefull tillgång för ett nyordnat Europa. En förmån vilket borde utnyttjas som förebild för andra länder. Därför tror jag att ett Sverige som helt överlämnas åt sig självt ska kunna få en mission att fylla i det nya Europa. Och den här tyske statssekreteraren Weizsäcker, han svarar Sven Hedin på det här. Jag är fullkomligt av er åsikt. Ni kan vara övertygade om att intet i Sverige ska störas. Ingen här hyser en tanke på att röra vid Sveriges frihet och folkets egenart. Från oss har Sverige intet att frukta. Det var alltså mycket tack vare Sven Hedins diplomati under andra världskriget som Sverige slapp bli indraget i det andra världskriget. Och utan tvekan var ju Tyskland mycket imponerat av Sverige och dess ariska, exemplariska folk och tog därför fasta på Tysklands vännen Sven Hedins ord att inte röra Sverige. Och den här boken som jag citerade ut ur, alltså Utan uppdrag i Berlin, det är en mycket intressant bok som kom ut 1949, alltså efter krigsslutet. En annan bok som är mycket intressant som Sven Hedin har skrivit, det är Tyskland och världsfreden, där Sven Hedin på ett strikt objektivt sätt beskriver Tyskland före kriget. Och den kom ut på svenska 1937. Och vi här på Öppet Forum, vi kan ju råda lyssnarna att själva läsa lite av Sven Hedin, någon av de här böckerna. Och ni kan ju titta efter på biblioteket om det händelsevis kan finnas något där, om det inte är undangömt kanske. För att tyvärr är det ju på det sättet att Sven Hedin har hamnat i skymundan. Och det är ju beklagligt. Han är verkligen värd en plats i ljuset. Men det är ju mycket möjligt att landsförrädarna i det här landet inte tycker att Sven Hedin är riktigt rumsren. Han var ju svensk patriot. Och vi skulle gärna vilja ta upp lite andra intressanta litterära tips som anknyter alltså till den nationella sidan av Sverige. Författare som makthavarna har sopat under mattan, men som vi verkligen kan rekommendera. Och vi har ju de stora nationalskalderna på 1800-talet, Werner von Heidenstam och Esaias Tegnér. De tänkte verkligen i storsvenska drag. Och de kan man ju också gå och försöka hitta på biblioteket. Alltså Werner von Heidenstam och Esaias Tegnér. Andra intressanta författare som har en nationell grundsyn i sina alster. Det är, jag kan dra upp några här, det är Fredrik Böök, Karl Snålsky finns det en som heter. Och vi har ju våra nordiska grannar, norrmannen Knut Hamsun och dansken Johannes Jensen. De skriver alla på ett nationellt sätt. Och vi ska ju inte heller glömma vår svenska nationalförfattare August Strindberg. Många ser väl inte honom i första rummet som en nationell författare, men det var han faktiskt. Och ett utmärkt exempel på detta, det är hans verk Tjandala. Tjandala, jag tror att jag uttalar det rätt när jag säger så. Det är ju också en bok ni kan fråga efter på biblioteket. Tjandala handlar förresten om en svensk som möter en zigenare. Vi patrioter som värnar om Sverige blir ofta beskyllda för att vara extremister. Här är det därför på sin plats att analysera ordet extrem och extremist lite ytterligare. Vi förespråkar en extremt sund och god invandringspolitik. Vi patrioter alltså. Precis som Björn Borg var en extremt duktig tennisspelare. Landsförrädarna däremot, Annika Hagström och hennes kumpaner, de förespråkar en extremt dålig invandringspolitik. Leder till ett internationellt kaos. Vidare stannar det inte vid att vi patrioter blir kallade för extremister. Dessutom heter det att vi är högerextremister. Vad då höger, frågar man sig. Här är det också på sin plats med en analys. Höger betyder att all företagsamhet privatiseras. Och vänsterbegreppet betyder att all företagsamhet förstatligas. Vi som är de nationella, vi är inte för det förstnämnda. Och vi förespråkar istället en sund nationalistisk folkhemspolitik med kooperativa inslag. Storfinansen är för oss lika förhatlig som den totalitära marxismen. För övrigt är vänsterländerna, exempelvis Sovjet med flera, nationalistiska, militäriska, totalitära stater. Då frågar man sig, skulle då dessa stater vara högerextremistiska? Nej, och åter nej. Högerbegreppet passar självklart inte in här. Har inget med det att göra alltså. Vi måste en gång för alla slå fast att höger-vänsterbegreppen är uteslutande ekonomiska termer. Det handlar alltså ej om nationalism, militarism med mera. Och allt detta känner ju då journalistkåren i det här landet mycket, mycket väl till. Men i strategiskt syfte söker man vända upp och ner på begreppen helt enkelt. Men ni journalister, ni misstar er. Folk är inte så dumma som ni tror. Uppenbara lögner slås i slutändan tillbaks på dess upphovsmän. Vi gräver vidare i sörjan av orättvisor. Vissa yrkesgrupper ska vara lakejer åt landsförrädarna. Exempelvis får poliser och militärer inte vara svenska patrioter. Då är de extremister. En fara för riket. Tyck som storebror, annars blir av med jobbet. Tycks vara konsekvensen. Däremot är det, för att använda gängse språkbruk, helt okej att vara extrem åt det andra hållet. Journalistkåren ska vara röd och internationell. Det är gängse praxis. Legitima samhällsomstörtare är exempelvis Annika Hagström, Göran Elvin och Jan Myrdal med flera. Alla är de plantor i den röda myllan. Vi patrioter kan bara hoppas på vanligt folk, att de ska vakna och se vart hän det lutar. Kanske ett nytt bondetåg av 1914 vore på sin plats. Apropå totalitära stater så ska man alltså komma ihåg att de är varann snarlika oavsett partibeteckningar. Är staten totalitär så är det en bisak om den officiellt sett är marxistisk eller har en högerinriktad politik. Om man ser på Tyskland så kan man dra parallellen mellan Tredje riket och dagens DDR. Östtyskland alltså, som är en direkt förlängning av Tredje riket. Vad gäller det totalitära systemet? Det är militarism, åsiktsdiktatur, en polisstat, stöveltramp med mera. Det är ingen skillnad. Och nu över till inrikespolitiken i dagens Sverige och den långtgående internationaliseringsprocessen i vårt land. Det har faktiskt gått så långt i Sverige att svenskar har börjat känna sig som främlingar i eget land. Och det bästa exemplet på det här, det har man då i förorterna strax norr om Stockholm, Tensta, Rinkeby. Här har myndigheterna skapat speciella homelands åt invandrarna, kan man faktiskt vara frestad att tro. Är det verkligen så här myndigheterna har velat ha det? Med getton alltså för de som har kommit till Sverige. Och i det här området så breder den så kallade Rinkeby-svenskan ut sig. Det är ett nytt språk som vi har fått här ute. Det här speciella språket då, Rinkeby-svenska, det talas gemensamt av skolbarnen i det här förortsområdet, oavsett från vilket land de kommer. Och anmärkningsvärt är att även de få procenten av svenska barn som bor här ute talar det här nya språket. Är detta kanske ett utslag av solidaritet? Att även de svenska barnen åtminstone ska låta som invandrare. Det är horribelt, det är hårresande att det ska ha gått så här långt. Mer än någonsin tidigare behövs det blågula ljuset i mörkret. Öppet forum hade tänkt ha som huvudtema idag myter om svenska patrioter. Olika vanföreställningar som hela tiden figurerar i massmedia. Jag hade tänkt att börja med att meddela adressen hit till Öppet Forum för alla er som vill skicka brev, artiklar eller kanske intressanta fotografier. Ni kanske har tagit lite intressanta foton i Stockholm City. Hur som helst, adressen kommer här. Öppet Forum, Box 2023, postnummer 127 02 Skärholmen. Alltså adressen för brev, öppet forum, box 2023, postnummer 127 02 Skärholmen. Då går vi in på programmet här. Och här börjar alltså redogörelsen för myterna som hela tiden kommer fram. Myter om svenska patrioter, punkt 1. Den första myten är att alla patriotiskt tänkande människor skulle vara Hitler-dyrkande nationalsocialister. Det finns ett litet antal NRP-are med sådana åsikter, men en extremt klar majoritet av alla patrioter tar avstånd från dessa idéer. 2. Andra myten är att alla nationellt sinnade skulle vara anhängare av fascismen, det vill säga ett korporativistiskt samhällssystem som rådde i Italien under Benvenito Mussolinis styre. Samma sak gäller även här. Det finns en liten organisation som heter Nysvenska rörelsen. De hyser dessa åsikter. Men en mycket klar majoritet av svenska patrioter har ej dylika tankegångar. För övrigt har det gått inflation i ordet fascism. Idag kallas det mesta som folk ogillar faktiskt för fascism, till exempel Chilejuntan. Detta är dock helt felaktigt. Chilejuntan är högerextremistisk, det vill säga den förespråkar att all företagsamhet ska vara privat och så vidare. Det enda samhälle som egentligen helt igenom var korporativistiskt, det var just Italien under Mussolini. 3. En tredje myt är att patrioter skulle vara högerextremister. För det första, ordet extrem betyder mycket och kan appliceras både som ett positivt och som ett negativt ord, vilket vi ska göra nu. Kvartsgrekinnan Annika Hagström med flera förespråkar en extremt dålig invandringspolitik. Vi däremot, vi förespråkar det motsatta, en mycket bra invandrarpolitik. Begreppet höger ska också förklaras. Höger plus vänster är ekonomiska begrepp och har ingenting med nationalism att göra. De kommunistiska vänsterländerna med Sovjet i spetsen är exempelvis mycket nationalistiska, plus vårdar gamla traditioner och har en mycket restriktiv invandringspolitik. I den extremt förvirrade debatt som nu förs i Sverige skulle alltså Sovjet vara ett högerland. Så är naturligtvis inte fallet, utan det är det ekonomiska systemet som avgör om det ska tillfalla under begreppet höger eller vänster. Begreppet höger och vänster, det tillkom för övrigt i samband med franska revolutionen. Så om ni vill sätta er in i dessa frågor, så bör ni faktiskt studera tiden före och efter franska revolutionen. Patrioter är däremot tvärpolitiska sakfrågemänniskor, vi alltså, med folkhemspolitiken som vårt rättesnöre. Vi vill verka för hela den svenska ursprungsbefolkningen plus närbesläktade invandrargrupper som till exempel vallonerna och de nordeuropeiska broderfolken. Däremot anser vi vid det vara omöjligt att ha en fungerande folkhemsstat med medborgare som har vitt skilda meningar om demokratibegreppet, religionen, lagstiftningen samt synen på kvinnan med mera med mera. För de som fortfarande lever i tron att Moderaterna skulle vara ett nationellt alternativ är det bara att titta.
Myter om svenska patrioter, punkt 4. Fjärde myten är att patrioter skulle vara odemokratiska. Låt oss ta ett exempel. Första punkten i Sverigepartiets partiprogram förklarar att partiet vill ha folkomröstningar i viktiga frågor som exempelvis invandringspolitiken, miljöfrågor och så vidare. Är detta odemokratiskt? Nej, det är den yttersta formen av demokrati när folket direkt i sakfrågor kan avgöra sitt öde. För övrigt är det närmast mentalsjukt att de personer som mest skriker och gapar om demokrati är aktivisterna i diverse kommunistföreningar. Det här rövarbandet som kallar sig Stoppa rasismen exempelvis är helt genomstyrt av odemokratiska element som exempelvis trotskisterna, Ken Lewis, Peter Lindgren, Håkan Blomqvist med mera. För er som händelsevis inte vet om Leo Trotsky, eller som han egentligen hette Leo Bronstein, så kan jag berätta att det var en blodbesudlad överklasskommunist i Ryssland som bland annat grundade den röda armén. Samma armé som idag slaktar folk i Afghanistan med mera. Han var totalt föraktfull för demokratibegreppet och förespråkade proletariatets diktatur. Övergreppen mot oliktänkande från hans sida kan göras lång. Ett exempel av många är den så kallade Kronstadt-massaken. Han letar arkivisera tusentals matroser som, observera detta, hade varit honom till mycket stor hjälp vid den ryska revolutionen på våren 1917 och även vid statskuppen på hösten samma år. Så tänk efter alla socialdemokrater med mera som funderar på att stötta upp dessa icke-demokrater. De vill bara utnyttja er för att upprätta proletariatets diktatur, som i realiteten innebär att arbetarna får betydligt mindre att säga till om än de har idag, trots att man skulle kunna tro tvärtom av begreppet proletariatets diktatur. Hade dessa virrhjärnor chansen skulle de attackera och försöka krossa även era organisationer, precis som de försöker göra med exempelvis Sverigepartiet idag. Enda anledningen till att de inte gör detta idag är att de inser att styrkeförhållandena är ojämna. Men däremot vågar de se på att attackera organiserade svenska patrioter som än så länge är förhållandevis få, framförallt i förhållanden till hur många oorganiserade svenska patrioter det finns. För övrigt kan jag säga en sak till er trotskister, att vi är på Öppet Forum här. Vi tycker lika illa om både Stalin och Trotsky, men man får i alla fall säga en sak om Stalin. Han gick i alla fall inte av för hackor. Femte myten är att vi skulle vara anhängare av elitism och elitteorier. Detta är också helt fel. Vi vill bygga en folkhemsstat med möjligheter för alla, observera alla svenskar, att utvecklas efter sin förmåga. Om det är några som är elitister så är det kommunisterna och folkpartisterna som alltid skryter med hur lärda, begåvade och intellektuella de är i förhållande till vanligt folk. Sjätte myten. Det är att vi patrioter vill repatriera alla invandrare. De individer som sprider den myten tror inte ens själva på den lögnen. Vi kommer givetvis inte att repatriera människor från närliggande kulturområden. Flera av våra aktivister är själva invandrare, från exempelvis Finland, Holland, Skottland, de baltiska staterna med mera.
Fortsättning punkt 7, myter om svenska patrioter. Sjunde myten är att vi skulle vara våldsfanatiker. Detta skulle då framförallt gälla skinheads. Detta är också helt ovetenskapligt. De undersökningar som gjorts i fråga om detta visar mycket tydligt att det oprovocerade, råa och fullständigt meningslösa våldet i Stockholm nästan uteslutande härrör från de misantropiska kretsarna i Kungsträdgården. Det vill säga med rastagäng och så vidare. Om ni undrar vad det är för typ av individer som härjar i de här gängen, då rekommenderar vi er ett besök i Kungsträdgården en sen fredagkväll i juli eller augusti. Var dock inte alltför säker på att du kommer därifrån utan allvarliga skador. En undersökning visar nämligen att var fjärde av dessa ungdomar som hänger i Kungsan någon eller flera gånger har misshandlat en för dem totalt okänd person. Helt oprovocerat. Det är helt enkelt skrämmande siffror. Så tänk på det, ni vänsterintellektuella. En dag kanske det är ni som råkar ut för de här våldsidkande, Rambo-influerade vettvillingarna i Kungsan. De slår först och frågar sen. Och de ger fullständigt fan i om du har ett sånt där rör inte min kompis märke på dig. Det spelar ingen roll. Där gäller bara det råa våldet. Tänk bara på alla våra pensionärer. De vågar ju knappt längre gå ut om kvällarna. Så har det blivit i Stockholm alltså, med de här våldsidkarna som springer omkring på gator och torg. En annan aspekt på våldet är ju den här dubbelmoralen som vänsterintellektuella visar prov på. De talar i berömmande ordalag om sådana terrorister, vidriga terrorister som Baader-Meinhof-ligan, som absolut inte skyr några medel för att nå sina mål. De strävar definitivt inte efter att ta makten på demokratisk väg.
Myt nummer 8. En åttonde myt är att många patrioter är omedvetna och egentligen inte förstår vad de håller på med och inte kan förklara sina åsikter. Under de här senaste lördagarna har det visat sig vara precis tvärtom. Går man runt bland dessa så kallade antirasister så upptäcker man väldigt fort att de har otroligt svårt att definiera begrepp som rasist, fascist med mera. Ändå står dessa hjärntvättade stackare och häver ut sig dessa uttryck mot var och en som vågar ha en annan åsikt än deras egen. För övrigt kan man fråga sig hur pass medvetna de här vänstertjejerna är. För några år sedan var det ett himla kverulerande och klagande på hur förtryckta kvinnorna i Sverige var och sina svenska män. Trots att alla undersökningar visar att svenska män i allmänhet har en mycket positiv syn på jämlikhet mellan könen. Däremot hör man aldrig några klagomål från dessa medvetna marxistkvinnor om att de muslimska invandrarmännen skulle ha en felaktig kvinnosyn. Jag garanterar, skulle svenska män ha liknande åsikter som många av dessa muslimer öppet och ogenerat basunerar ut, skulle det bli ett ramaskri på Fredrika Bremer-mötet. Här bör givetvis påpekas att vi vill inte blanda oss i eller kritisera muslimernas tro och kultur. De anser att deras trosuppfattning är de riktiga och det är upp till var och en att ha vilken trosuppfattning han vill ha. Vad vi däremot reagerar över är de så kallade medvetna kvinnornas dubbelmoral. Nionde myten är att svenska patrioter anser att det finns en ren svensk ras. Det är återigen ett begrepp som pådyvlats oss av vissa element. Det har vi aldrig sagt. Däremot hävdar vi på goda vetenskapliga grunder att vi är ett germanskt blandfolk, både kulturellt och genetiskt. Under årtusendernas lopp blandades olika germanstammar med varandra, som exempelvis svear, göter, langobarder med mera. Men observera, det var hela tiden fråga om germanstammar. Under århundradens lopp har givetvis även grupper som i rent strikt mening inte kan klassas som germaner tillkommit. Men observera, det har varit människor som både kulturellt och genetiskt har varit väldigt närbesläktade och flytit in väldigt bra i det nya fosterlandet. Det är först under 1900-talets senare hälft som problemen med invandringen har uppkommit, på grund av att helt nya grupper av invandrare har kommit hit av olika skäl. Den tionde och sista myten är att vi skulle vara rasister. Problemet är bara att våra belackare ack så sällan kan förklara ordet rasism. Vi ska nu förklara ordet förhoppningsvis en gång för alla. En rasist är en person ur en folkgrupp eller kulturgrupp som säger om en annan folkgrupp eller kulturgrupp att den är underlägsen hans egen på alla upptänkliga områden och att den därigenom skulle vara sämre värd. I sin yttersta form kan rasisten förespråka ett eliminerande av den andra gruppen, som exempelvis Heinrich Himmler som ville utrota judarna i Europa, plus kommunisternas lille gud Josef Stalin som öppet skröt med att han ville utrota kulakerna, det vill säga de självägande bönderna i Sovjet. Josef Stalin var för övrigt en mycket stor hatare av den judiska kulturen. Och det är bara att titta på Sovjet idag så har man klart antijudiska strömningar kvar. En rasmedveten och kulturmedveten person gör däremot ingen värdering i den ena eller andra gruppens värde eller status. Utan han konstaterar bara helt enkelt att olika folkgrupper har olika mentalitet, religion, kultur, kvinnosyn med mera. Om dessa grupper avviker väldigt starkt från varandra kan man på goda grunder påstå att stora problem kommer att uppstå genom att flera sinsemellan avvikande grupper ska styra ett land tillsammans. Den medvetne vill givetvis inte utrota eller skada någon annan grupp utan anser bara, precis som ett äktenskap, att om man har svårt att samarbeta så bör man separera. Så enkelt är det faktiskt.
Ja, detta om myter. Och apropå punkt 10 så har vi faktiskt ett boktips som anknyter. Och det är en faktabok utav Arne Müntzing som heter Varför är vi olika? Boken heter alltså Varför är vi olika? Av Arne Müntzing. Det här är en bok som pedagogiskt och helt utan rasfördomar och rasistiska idéer förklarar varför olika folkgrupper är olika mentalt och så vidare. Ett mycket gott boktips tycker vi. Och apropå alla de här myterna, hoppas nu att de är döda en gång för alla. Det är mycket fördomar på det här området som vi hoppas att vi genom alla de här punkterna har lyckats räta ut. Och det är ju som vi alltid har sagt. Varje folkgrupp har sitt naturliga hemvist. Håll isär grupperna och problem uppkommer inte. Det är ju invandringspolitiken vi kritiserar, inte invandrarna själva. Det måste man än en gång poängtera. Vi vill att Sverige ska vara svenskt. Svårare än så är det inte. Vi har gång på gång förklarat att ett mångkulturellt samhälle fungerar inte. Det är olyckligt för alla parter. Och man tycker det att händelserna ute i landet, som i Mellerud till exempel, borde vara en väckarklocka för politiker och andra ansvariga. Det är just det här vi på Öppet Forum gång efter annan har varnat för. Den uppblossande främlingsfientligheten är ju bara en naturlig följdverkan. Det är ena sidan utan myntet helt enkelt, på det mångkulturella samhället. Svenska folket har en sund nationell inställning innerst inne. Det är bara det att väldigt, väldigt många människor ute i landet har blivit skrämda till tystnad. De vill inte bli stämplade som otäcka rasister. Men, kära makthavare, utvecklingen håller på att gå för långt. Snart kommer det svenska folket att reagera, och detta med skärpa. Och så ytterligare ett boktips. Vi har vår käre August Strindberg. Vi vill rekommendera en bok som han har skrivit som heter Chandala. Alltså boken Chandala, som handlar om en svensk som möter en zigenare. Läs Chandala och era omhuldade föreställningar om Strindberg punkteras fullständigt. Dessutom undrar vi, Peter Nobel, om den här boken Chandala verkligen skulle få ges ut idag. Skulle det inte kunna gå under lagen hets mot folkgrupp?
Fler boktips är bland annat Karolinerna av Werner von Heidenstam. Karolinerna av Werner von Heidenstam.
Vidare har vi Fritjofs saga av Esaias Tegnér. Alltså Fritjofs saga av Esaias Tegnér.
Någonting riktigt ordentligt bra. För er som är operahatare är det kanske inte någonting att ha. Men för er som tycker om nordeuropeisk kulturmusik av högsta rang så kan vi rekommendera Richard Wagner. Och framförallt då storverket Nibelungens ring. Alltså Nibelungens ring heter den. Vi kan också rekommendera hans böcker. Jag tror han gav ut 5 stycken och där förklarar han sina musikaliska och politiska idéer. Wagner var nämligen mycket politiskt medveten. Och han levde under 1800-talet och var precis som idag en mycket omstridd person. Men vi omhuldade honom mycket varmt.
Ja, det om detta. Och kom ihåg det nu alla ni patrioter och radiolyssnare, att det är en het tid vi lever i, med massmedia bombardemang dagarna i ända, en massa politiker som talar strunt och inte minst en massa illvilliga krafter som vi har emot oss. Så på lördagarna då gäller det att kämpa, verkligen alltså kämpa och stå på er. Och avslutningsvis så ska jag bara meddela postgironumret där ni kan verkligen göra en insats för att stödja Öppet Forum och vår patriotiska, obundna, ideologiska förening. Postgiro till Öppet Forum är 8093-7. Alltså postgiro till Öppet Forum 8093-7. Där tar vi tacksamt emot alla bidrag. Ola förstås. För nu går kampen in i ett hårt skede. Det märker man alltså på lördagarna när man är ute på stan. Och ni kan även bli medlemmar i Öppet Forum. Och medlemsavgiften är 50 kronor. Och det sätts in på samma postgiro. Alltså postgiro 8093-7. Och då skriver ni på inbetalningstalongen medlemsavgift, som alltså var 50 kronor. Och i fortsättningen när ni går ut på stan, då råder vi här på Öppet Forum er att ta på er hockeyutrustning. Man måste nämligen vara madrasserad när man går ut och för en debatt idag.
Ja, då var vi väl färdiga för idag då?
Ja, exakt. Programmet håller på att ta slut.
Ja, då finns det väl egentligen bara en sak till.
Precis.
Att säga.
Precis. Vi har bara en sak kvar att säga och det är...
Hej, hej! Hemskt mycket hej!
Vi tänkte börja dagens program med att ta upp begreppet svensk. Vad är egentligen en svensk? För trotskist uppbackade organisationen Stoppa rasismen, som för övrigt är ett helt missvisande namn, kan en svensk se ut hur som helst, ha vilken kultur, religion eller rättsuppfattning som helst och därigenom helt avvika från den västeuropeiska synen på dessa begrepp. Det finns också vissa sportjournalister, som exempelvis Claes G. Bengtsson på Expressen, som anser att det är färgen på tröjan som idrottsmannen bär som avgör om idrottsmannen är svensk eller exempelvis neger eller arab. Detta är givetvis rena nyset. En neger är givetvis en neger oavsett om man har en blågul tröja på sig eller inte. Däremot kan negern eller araben på ett eller annat sätt tillskansa sig ett svenskt medborgarskap. Men detta är ju ett juridiskt begrepp, vilket också en klar majoritet av alla invandrare och adopterade personer som i genetisk och kulturell mening starkt avviker från den svenska ursprungsbefolkningen inser. Ett medborgarskap kan man ju både ha och mista. Men däremot kan man aldrig springa från sin genetiska och kulturella bakgrund, vare sig man vill eller inte. Ett exempel är ju att som privatperson så kan man ju bli medborgare i Kina, men för den skull så blir man inte kines. Och man kan också bli medborgare i någon av de centralafrikanska staterna, men för den skull så blir man ju inte neger. Vad är då en svensk? Är svenskarna en enhetlig ras eller kulturgrupp? Både ja och nej. Som det har påpekats i tidigare program så finns det ingen ren svensk ras i strikt mening. Däremot så är vi ett germanskt blandfolk av flera olika germanstammar som exempelvis svear och göter. Namnet Sverige kommer för övrigt just från dessa två germanstammar, nämligen svearna och göterna. Som för övrigt också påpekats i tidigare program så har det tillkommit andra germanfolk under århundradenas lopp som inte tillhörde dessa två stammar, men som både genetiskt och kulturellt flöt in i det svenska samhället utan några större problem. Den enda rätta beskrivningen av en svensk är alltså att han har germansk bakgrund eller åtminstone är närbesläktad med den folkgruppen. Dagens invandrarhorder kan man däremot verkligen inte säga närbesläktade, vare sig genetiskt, kulturellt eller via synen på kvinnan demokratiuppfattning, rättsuppfattning etc. etc. En annan lustig åsikt är de här bekväma karriärmänniskorna i adoptionscentrum som företrädesvis är boende i överklassområden alla Djursholm, som går ut och säger att våra barn är helt igenom svenska, trots att de i genetisk mening så gott som uteslutande avviker från den svenska ursprungsbefolkningen. Frågan är om man ska skratta eller gråta när man hör detta. Har möjligtvis de här hippa överklasstyperna hört talas om de mendelska arvslagarna? Eller för att ta ett par bra exempel av många. Den högt ansedde forskaren Jensens rapporter i USA och Margareta Rasmussons forskningsrapporter i Sverige om adoptionsbarn med mera visar klart och tydligt att det genetiska arvet spelar en mycket större roll än miljön i nästan samtliga fall. För övrigt, det här begreppet våra barn som de här rika karriärmänniskorna använder sig av. De har utnyttjat fattiga människors prekära situation för att förleka fördomsfria och människovänliga. I själva verket är det ju precis tvärtom. Om de istället hade skänkt de här pengarna till föräldrarna, som givetvis helst av allt vill ha kvar sitt eller sina barn, skulle åtskilligt fler barn kunna räddas från fattigdom och svält än som fallet är idag. 60 000 kronor borta i Indien exempelvis är ju en hel förmögenhet. Men det är klart, det bryr sig inte de här personerna om. De är till och med så fräcka att de har mage att kräva att staten, det vill säga skattebetalarna, ska bekosta större delen av deras människohandel.
Ja, så skulle vi ta upp steget från demokrati till diktatur. Rörelser som i makthavarnas ögon skulle anses som rasistiska, som det heter, hotas som bekant av förbud. Lika bekant för lyssnarna hoppas vi att det är att ordet rasist klistras på alla nationellt sinnade som ifrågasätter dagens självmordspolitik. Motståndare till invandring får genast etiketten rasist klistrad rätt i synen. Sedan hjälper det inte att man hävdar geografisk tillhörighet och klimatzoner med mera, tyvärr. Moderaten Hans Munke med flera framför bland annat som argument att Förenta Nationerna i en konvention tagit ställning för ett förbud mot så kallade rasistiska rörelser. Alltså menar han på, ska Sverige göra lika så? Det är inga dumskallar som sitter i FN, menar Munke på, inte vilka som helst, utan smarta gossar. Dock har samma Förenta Nationerna i en viss resolution, 3379, jämställt sionism med rasism. Man kan fråga sig hur detta rimmar med Munkes idéer. Ska man löpa linan ut, så ska alltså inte sionister i Sverige ha rätt att organisera sig. Hur låter det? Rasiststämpeln har man ju här svart på vitt, vilken i och för sig kanske inte klingar oförtjänt med tanke på den förnedrande behandlingen av den genuina befolkningen i Palestina. Vi svenska patrioter däremot kan aldrig falla under denna stämpel. Vi ser inte ned på andra folk, utan hävdar istället alla folks rättigheter och lika värde. De ska få verka fritt i sina naturliga områden. Jag hade tänkt att spela musik och söndagen den 14/6, då är det damfotboll mellan Sverige och Norge. Och matchen börjar 16:00. Och apropå vårt kära damlandslag i fotboll, så ska jag säga det att nu kommer en låt som damlandslaget har spelat in. Varsågod och njut!
Peace for three. Jaha, det här var svenska damlandslaget. Och vi höll på att prata lite här om kultur under tiden musiken gick ut i sändning. Och vi tycker väl att vi tycker ju självklart då att här i Sverige så ska man måna om den svenska kulturen. Men vi är ju inte direkt fientligt inställda till andra kulturer, utan vi tycker istället att man mycket väl kan intressera sig för andra kulturer, till exempel ja, indisk religion eller vad det nu kan vara. För det är på det sättet att även om man är intresserad av främmande kulturer så är det ju inte samma sak som att man vill ha hit en massa kulturer, utan det är, man kan läsa om andra kulturer och resa i främmande länder. Det är ju helt okej.
Okay. Mm. Personligen så, jag tycker mycket om att lyssna på arabisk musik. Jag tycker det finns mycket bra arabisk musik, men för den skull behöver man inte ta hit tusentals muslimer varje år, va? Jag menar, idag har man ju möjligheter. Man säger då att vi är kulturfientliga, att vi är emot all kultur som inte är svensk eller västerländsk. Men det finns ju alla möjligheter idag att tillgodogöra sig de här kulturerna via massmedia, via skivor och så vidare, va? Och man har ju ständigt har man ju konsertuppträdande och liknande, va, med band och liknande från andra länder.
Ja visst, det kan vara gästspel och man kan låna böcker och, om främmande kulturer. Man behöver nödvändigtvis inte få hit en massa folk alltså för att förkovra sig i en utländsk kultur.
Vad man däremot kan säga, det är väl att det, om man jämför till exempel islam och Sverige, så är det så att i Sverige så baseras exempelvis lagstiftningen då på vetenskapliga grunder, och det är på vidskeplighet då, som inom här islamska.